Podplay.
I USA tror de flesta republikaner att presidentvalet vanns av Donald Trump, trots att det aldrig rått någon tvekan om valresultatet. Hur kan det komma sig? Varför låter vi människor oss lura så lätt? Och hur kommer det sig att vi har så svårt att överge vår ståndpunkt? Hur farligt är kunskapsmotstånd för demokratin? Idag i Studio DN special ska vi tala med professor Åsa Wikfors om hur man kan nå de många miljoner människor som avvisar vad som är sant och relevant. Välkommen, jag heter Sanna Thorén Björling. Krigets första offer är sanningen, är en fras som tillskrivs både den amerikanska senatorn Hiram Johnson från 1917 och den grekiska dramatikern Aeschylus. Man har hört det här citatet ganska mycket på senare tid. Skribenter som Marsha Gessen har till exempel varnat för hur försåtlig manipulation av sanningen tidigt underminerade demokratiutvecklingen i Ryssland. Idag säger vi välkommen till Åsa Wikfors. Hej!
Hej, hej!
Du är professor i teoretisk filosofi, författare och ledamot i Svenska Akademin och du har utsetts till årets folkbildare 2020. Grattis till det och välkommen hit.
Ja, tack så mycket.
Du har ju ägnat mycket tid åt kunskap och sanning och avvisande av dem. Och du skriver just nu en bok tillsammans med din bror om sambanden mellan kunskap och demokrati. Som kommer senare i vår. Vi ska strax återkomma till de där frågorna. Men först vill jag bara höra med dig, för det är nog många som inte vet det. Vad är teoretisk filosofi?
Ja, det kan ju låta lite konstigt. För alla ämnen är väl teoretiska på universitetet i en bemärkelse. Det går tillbaka till filosofen Kant som delade på det teoretiska förnuftet och det praktiska förnuftet. Och det teoretiska förnuftet har att göra med vad vi tänker och det praktiska med vad vi gör helt enkelt. Och då delar man upp på vissa universitet, inte alls överallt, filosofin i ett ämne som ägnar sig åt den teoretiska filosofin som ägnar sig åt saker som har med tänkandet att göra, som kunskapsteorin, logiken, språkfilosofin och en del som heter då praktisk filosofi som har med handlingar att göra, men det är ju teorier om handlingar, till exempel moralfilosofin, den politiska filosofin och sådär. Så det finns lite annan inriktning i de här två ämnena, men båda ämnena är ju teoretiska ämnen som försöker besvara de här grundläggande filosofiska frågorna.
Hur kommer det sig att du började intressera dig för hur världen är beskaffad?
Ja, det är vi väl alla intresserade av. Men det som är konstigt med en filosof är ju att man är intresserad av de där frågorna som inte låter sig besvaras alldeles lätt. Om man säger att man forskar inom biologi så tar man reda på saker om evolutionens utveckling och cellernas natur och sådär. Men filosofer kan ju då istället ställa de där väldigt grundläggande frågorna som vad är en evolutionär förklaring? Vad innebär det att förklara någonting i termer av evolution? Eller ännu mer grundläggande, vad är en förklaring? Eller ännu mer grundläggande, vad innebär det att någonting är sant? Och det där, att man är liksom, går vidare och inte låter sig nöja med de frågor man först får, de svar man först får, det är någonting som jag tror det är en personlighetsdrag, att man är lockad av att gräva ner sig i det där och gå ända ner, om det nu finns någon botten i det, och det kanske det inte gör.
Just det. Du var ju den första svenska kvinna som disputerade i det här ämnet, och du var också första svenska kvinna som blev docent och sen professor tillsammans med en kollega. Det är ju fantastiskt. Vi ska prata lite om de här olika frågorna. Idag så pratas det ju ofta om faktaresistens eller kunskapsresistens eller alltså när stora grupper av människor inte accepterar vad vetenskap och evidens tyder på. Men det är ju inte första gången vi talar om det här. Du har ju pratat tidigare om så kallade sanningskriser. Vad kännetecknar en sanningskris? Vad är det?
Ja, alltså det är ju lite, det låter ju mer vetenskapligt än det är, men det är någon slags det finns olika termer, vi pratar om postsanning. Det finns en term som är väldigt, vad ska man säga, slående, som de använder i en Rand Report, som pratar om sanningens förruttnelse. Men vad jag gillar med det de gör är att de försöker identifiera några element som kännetecknar, några egenskaper som kännetecknar en period av sanningskris eller sanningens förruttnelse då. Och de lyfter fram några saker, bland annat då naturligtvis det här med att det är så svårt att skilja på fakta och åsikter. Det är så mycket desinformation, så mycket liksom tyckande, och man vet inte om det är, vad det ena är och hur man ska skilja det ena från det andra. Men också saker som har att göra med att det är väldigt stort fokus på den subjektiva upplevelsen, på vad människor känner snarare än på hur saker och ting är, på den individuella, personliga, subjektiva upplevelsen. Också en period av sjunkande tillit till pålitliga kunskapskällor då, va? Att man litar inte på forskarna, man litar inte på traditionella medier och sådär. Och ytterligare en sak som de menar kännetecknar sådana här perioder är ökad oenighet då. Och de menar då, det här är ut amerikanskt perspektiv, de skiljer ut 4 perioder de senaste 100 åren, 1890-talet först, när den stora tidningen kom på stor, dagstidningarna kom på stor front, och de var ju tämligen opålitliga ofta. En annan period i 20-talet och sedan 70-talet faktiskt, när tv användes mycket för manipulation när det först kom stort. Och nu då, i vår period. Jag tror att det här är ett fruktbart sätt att se på det. Emellanåt så går vi igenom såna här perioder när det blir sjunkande tillit, ökad oenighet, mycket subjektivt tyckande, mycket desinformation. Och vad är det som driver de här, att det blir så de här perioderna? Det är ju olika, massa olika faktorer, men en faktor som är väldigt vanlig är just nytt sätt att kommunicera på. Därför att vi människor, vi är ju det kommunikativa, språkliga djuret då på något vis, va? Och varje gång vi uppfinner något nytt, ny teknik för att kommunicera, så händer stora samhällsförändringar. Och man kan se redan de antika filosoferna oroade sig för den här nymodigheten, skriftspråket. För när det fanns skriftspråk kunde ju folk ljuga hejvilt utan att behöva stå där och skämmas för det.
Så det är ju sant.
Ja, det är ju sant. Det är svårare att ljuga när man inte står framför någon. Så att det här går ju ända tillbaka till dess, va? Man brukar ju säga att boktryckeriet när det kom, att det ledde till reformation och sådär, va? Och vi vet ju vilken roll radio spelade för Nazityskland. Och att vi nu då befinner oss i en situation där vi har en helt ny teknik igen för kommunikation, som kanske är mer radikalt förändrar vårt sätt att nå varandra än någon annan teknik. Det är klart att saker händer då, va? Och sen samverkar det med andra större händelser i världen samtidigt förstås.
Jag tänkte på just det där som du också nämnde där, att det man fokuserar mycket på den egna upplevelsen, och att man tänker att det man inte själv har erfarenhet av, det tror man inte på. Vi lever ju i en ganska självuppfylld tid. Tror du att där man hela tiden delar med sig vad man gör och inte gör och sådär, ligger det i tiden att det blir extra fokus på det nu? Jag tänker till exempel där på USA, där man träffar människor som då till exempel då inte tror på valresultatet, och för dem kanske det är väldigt rationellt, för att de har aldrig träffat någon som har röstat på Biden till exempel.
Ja, nej, men det där är en viktig poäng, tror jag. Det är något jag skriver ganska mycket om i min bok då, Alternativa fakta. Därför att det finns ju 2 kunskapskällor för oss människor. Å ena sidan vår erfarenhet, alltså våra sinnen, vad vi ser, hör, känner, upplever här och nu. Och det har vi ju gemensamt med djuren. Det är ju så vi liksom orienterar oss i vår omvärld. Men vi människor, det som gör oss unika, och det hänger ju samman igen med språket då, är att vi har ett annat sätt att få kunskap på, nämligen genom från andra människor som vet mer, alltså från pålitliga källor då. Och det som är svårt med det naturligtvis är att det kräver tillit då, för att man ska få kunskap, för att jag ska få kunskap från dig och du berättar om vad du vet om USA och sådär, då behöver jag ju lita på dig, annars så tror jag inte det du säger, och om jag inte tror det du säger så har jag inte kunskap. Så att tilliten är väldigt viktig där, och därför får ju sjunkande tillit också konsekvenser för kunskapen då. Och man kan väl konstatera, när man pratar om det här med faktaresistens eller kunskapsmotstånd, så handlar det nästan alltid om kunskap som kommer från källor av olika slag. Det är mycket svårare att inte ta till sig kunskap som kommer från de egna sinnena. Det finns vissa experiment, vissa situationer där man kan få människor att inte tro det de själva ser och sådär. Men det är rätt svårt att få det att ske, därför att den evidensen som kommer från sinnena är så omedelbar då. Medan när det gäller evidens då som kommer från källor av olika slag så finns det rum för tvivel. Till exempel genom att man tänker, ja det säger de ja, men de har ju den politiska inställningen, det är ju deras agenda, varför ska jag lita på dem? Det är ganska lätt att så tvivel där. Det är mycket svårare när det gäller våra erfarenheter. Så när man får en situation där människor i ökad utsträckning bara tror på det de själva upplever, för det första leder ju till en enorm fattigdom, för att det som är distinkt för den mänskliga kunskapen är just att nästan det mesta vi vet om världen vet vi inte för att vi har varit där och sett och hört och upplevt det, utan för att vi har fått det från olika källor. Så om din kunskap krymper till det som du har upplevt själv, vet du nästan inget alls om du tänker på det. Vad vet du om USA till exempel om du inte varit där? Och sådär va. Så att det blir liksom ingenting kvar till slut. Och all vetenskaplig kunskap och sånt där som man får från forskare, inte för att man själv har forskat utan för att man läser det och så. Så det krymper, kunskapen krymper till ingenting. Men det är, om man liksom går in på den vägen, men det är just det som gör det svårt, för det är mycket svårare att övertyga någon att tro på en källa än att tro på sina egna upplevelser.
Just det. Vi ska bara lite grann mer där och titta mer på de där sambanden. Men om man kan man sammanfatta till exempel hur alltså sambandet mellan sanning och demokrati, hur ser det ut?
Ja, men om man ska vara på en väldigt generell nivå, du pratar om det här med krigets första offer i sanningen då, va? Vad handlar det om? Ja, men det handlar om följande. Man kan få människor att göra det man vill på två sätt. Det ena sättet är genom att tvinga dem, sätta en pistol till deras tinning och tvinga dem att göra det med våld. Det andra sättet är att få dem att göra självmant genom att få dem att tro vissa saker. Och det är ju mycket enklare, särskilt om du har miljoners människor som du vill styra åt en viss riktning. Så då det bästa sättet att påverka människor då utan stora militära insatser, det är att få dem att tro det du vill att de ska tro. Därför att vad man tror påverkar vad man gör. Och på det mest grundläggande planet i en demokrati så handlar det naturligtvis om att man påverkar hur folk röstar då. Man får dem att rösta på ett sätt som egentligen inte stämmer överens med vad de vill. Det vill säga vad de hade röstat på om de hade haft kunskap. De luras att rösta på ett parti för de säger att ja, vi ska minska brottsligheten. Och själv tänker jag, ja men det är bra, jag vill minska brottsligheten. Det är bara det att det här partiet, hårdare tag partiet, det säger att ja, hårdare straff ska vi införa, då minskar vi brottsligheten. Sen är det ju så, visar forskningen, att hårdare straff inte minskar brottsligheten. Så det är ju ett sätt att manipulera folk och rösta på ett visst sätt. Så det är en typ av sätt att lura människor, driva dem dit man vill utan att behöva sätta en pistol till deras tinning då. Det andra, på lite större plan så kan det ju också handla om att man använder sig, det har vi ju sett i dagarna nu, av konspirationsteorier av olika slag som får folk att tappa tilliten till demokratins institutioner, till medier, oberoende medier, till rättsväsendet och till valsystemet. Vilket ju då är precis vad som hände i USA. Och det är kanske något av det mest, kan man säga, katastrofala som kanske är en demokrati, att människor inte känner tillit till det grundläggande mekanismen för politisk makt i landet, nämligen valsystemet. Så det är naturligtvis det man ska ge sig på om man verkligen vill förstöra en demokrati.
Hur märker man då om kunskapens ställning börjar försvagas i en demokrati? Jag tänker, USA och Sverige är väldigt olika länder, men det finns ju likheter ändå. Men kan man se till exempel, hur skulle man märka om Sverige, var Sverige är sårbart någonstans?
Men det gäller ju att hålla blicken på många saker. Dels naturligtvis på hur mediesituationen ser ut då, va? Vilken typ av desinformation sprids, vilken typ av hur ser det ut vad det gäller pålitliga medier, hur pass pålitliga är traditionella medier, hur väl fungerar de när det gäller att granska makten och ta fram kunskap då. Hur agerar de alternativa medierna som vi står inför nu, är de alls pålitliga eller handlar det om rena propagandaapparater? Att man liksom håller en blick på vad som sprids i samhället och vad människor litar till då, va? Det är en komponent i det. En annan komponent i det här är vad de politiska aktörerna gör, va? Det är en extremt viktig poäng det där, va? Att, och det visar ju statsvetenskaplig forskning just, va? Att om man ska få människor att tro på den här jättelögnen då, som den här stora lögnen om att valet är stulet i USA. Det räcker inte att Fox News pumpar ut den informationen, för det har de ju gjort förstås. Utan det krävs också, du har i det här fallet en president som hävdar att det är fallet då, va? Men inte bara en president, utan en stor skara republikanska politiker som också vill gå ut och säga att valet är stulet då. Så det spelar roll vad det statsvetarna kallar för elitaktörer, men det betyder helt enkelt opinionsbildare och politiker. Vad de gör spelar väldigt stor roll, va? Och senast idag var det intressant, det var ju en DN-debatt idag, en artikel om att huruvida samma grej skulle kunna hända i Sverige, och man skulle kunna spira sådana här tvivel vad det gäller valsystemet. Och det var när författaren konstaterade då att det bubblade redan 2018 det där, va? Att det fanns ovanligt många anmälningar till valnämnden som var ogrundade då, där ett antal aktörer verkar vilja sprida desinformation om att vårt valsystem inte är pålitligt. Och det kan man ju bara se framför sig här, att är det några politiska aktörer som plockar upp det här och försöker göra en sak av det, hur de sen kan samverka med alternativa medier som finns för att få den här stora lögnen ut också i det svenska samhället. Det ska man hålla blicken på när det börjar ske. Jag tror inte det är omöjligt att det sker inför nästa val.
Ja, just det. Polariseringen är ju, som du säger, särskilt i USA är ju ett väldigt hett ämne. Det handlar ju då, som vi har varit inne på, både om åsikter och om vad som faktiskt, hur saker faktiskt förhåller sig. Att man har olika uppfattningar om vad som är sant. Och så tycker människor intensivt illa om varandra på olika håll då. Och känner sig också väldigt oförstådda. De tycker att de andra har helt fel uppfattning om dem. Sen har det har ju ändå hänt förut att riktig fakta, alltså det som är sant, har man ju omvärderat, och det har varit svårt att få folk att tro på en del saker ganska många gånger, ända från Copernicus tid och så. Är det betryggande att det är på det sättet, att det här är någonting som har hänt förut, nästan allting?
Ja, på ett sätt är det betryggande, för vad man kan konstatera om man tittar på historien, tillbaka till var någonstans i universum ligger jorden, är det universums mitt eller inte då? Så kan man ju bara konstatera att över tid så rättade det till sig, va? Det här var ju en chockerande radikalt påstående att jorden inte skulle befinna sig i universums mitt då. Och kyrkan gjorde vad de kunde för att bekämpa den, och det tog tid innan. Men över tid så blir ju evidensen så överväldigande att det går inte att hålla det ifrån sig längre. Så över tid vinner sanningen utan tvekan då. Men vid en vissa tidpunkter så kan det ju dels vara så naturligtvis, och det ska man ju också betona. Ibland vet vi inte saker. Kunskapsläget är osäkert, och så det har vi ju verkligen fått uppleva in på bara skinnet det här året med corona. Det var jättemycket vi inte visste. Experterna var och är oeniga, det är mycket som vi fortfarande inte vet. Så att det finns osäkerhet, men också så att när evidensen blir tydlig och överväldigande så kommer den över tid att vinna. Men det förhindrar ju inte att under en viss period, ja, men ta Tyskland på 30-talet, va, så kan det vara så att det falska tar över, och det kan ju få katastrofala konsekvenser på kort sikt då, va. Så visst kan man känna viss trygghet i att jag tror att när tillräckligt mycket tid går så kommer det mesta att rätta ut sig. Frågan är vad som händer på vägen. Vad händer med demokratin på vägen? Vad händer med klimatet på vägen? Så det är inte riktigt så att man kan känna sig väldigt trygg med det, att det rättar till sig. För det kanske inte rättar till sig i tid.
Ja, just det. När man talar om en annan sak man talar om, inte minst i USA, men även på andra håll, är ju just det här att det inte längre finns någon slags gemensam offentlighet, eller en gemensam, ungefär som, och sen behöver folk prata om, men hur det var när vi hade två tv-kanaler och alla tittade på samma program, och att det hänger mycket ihop med medielandskapet. Men vad skulle du säga, hur viktigt är det med en sån delad offentlighet eller en delad uppfattning av, det blir någon slags gemensam problemformulering nästan. Hur viktigt är det där, tycker du?
Ja, alltså, jag forskar inte på det, så det skulle jag vilja se de som forskar på det, vad de säger. Men som jag uppfattar det, så brukar man ju säga det, att förtroende och tillit i en demokrati är helt avgörande. Både att vi känner tillit då till demokratins institutioner, men också till varandra då. Och en förutsättning för det här förtroendet och tilliten är liksom att vi lever i en någorlunda gemensam värld på något vis. Och då tror jag, så vitt jag kan bedöma den forskningen om tillit och sånt, att det spelar roll att vi har gemensamma samlingspunkter. Om det nu är att vi hade då våra tv-kanaler vi tittade på förr, eller att alla gjorde värnplikten där man möttes över klassgränserna, det tror jag spelade en stor roll länge då, va? Eller att vi alla gick i samma skola, det vill säga statliga skolor där vi blandades, kom från olika områden och olika bakgrunder. Eller att vi alla har samma sjukvård. Jag kan oroa mig för att sjukvården håller på att bli liksom olika spår, lite snabbspår och lite trögare vanliga spåret. Och det där, jag tror att sånt bidrar till att skapa mindre av en samhörighetskänsla. Och ser man till USA då, där pratar ju alla, det vet du, om Walter Cronkite som var nyhetsankare då på kvällen, och alla tittar på Walter Cronkite. Och han slutade med, han sa någonting såhär, that's the truth and that's how it is, eller någonting sånt där, va? Och det var liksom en känsla av att alla tittar på det här och alla hade på något vis någon slags förankring, en gemensam verklighetsbild där då, va? Så jag tror att de här gemensamma platserna där vi möts på olika sätt är väldigt viktiga för att en demokrati ska fungera väl. Och USA är ju ett extremt splittrat land sedan länge. Det ligger ju i nationens natur lite grann. Men man har haft vissa saker man har haft gemensamt. Bland annat den här idén om att vi är världens första och största och bästa demokrati och sådär. Lite sådana idéer. Om man nu inte längre tror på det då, ja, ett problem.
Just det. Mm. Vi ska alldeles strax tala lite mer om sanning och demokrati och vad man kan göra åt kunskapsmotstånd. I Studio DN special idag med Åsa Wikfors som är professor i teoretisk filosofi med mera. Åsa, du sitter ju också i Svenska Akademien på stol nummer 7. Det är den stol som tidigare den ständiga sekreteraren Sara Danius hade.
Ja.
I ditt inträdestal i slutet av 2019 så talade du mycket om språket. Både som någonting som skiljer människa från djuren och någonting som i hög grad formar vår uppfattning och förståelse av verkligheten och rummet och tiden. Och så avslutar du med att säga så här. Vi har alla att förvalta den samlade erfarenhet som erbjuds oss av det samhälle vi föds i. Att vårda den och föra den vidare. Det är så vi håller mörkret stången och bevarar det väsentligen mänskliga hos oss. Det är ju jättefint tycker jag. Och då tänkte jag fråga dig, så här, vilket ansvar tycker du att vi har som medborgare att ta reda på hur saker faktiskt förhåller sig?
Ja. Alltså det här citatet, det syftar lite på den här betydelsen av, kan man väl säga, bildning i följande bemärkelse, nämligen att veta tillsammans. Och det hänger ju samman med det vi var inne på förut, att vi behöver gemensamma, liksom, gemensam verklighetsbild, men också en gemensam liksom, förståelse av vilka vi är, var vi kommer ifrån liksom, som land då. Vad som kännetecknar vårt samhälle och vad det är. Och lite grann om liksom, hur vår kultur ser ut, våra författare, vår konst, allt det där håller oss samman då, på något vis. Vad har man för ansvar som individ för att ta till sig det där? Ja, det är ju en knepig fråga. Jag tycker man har ansvar som människa att se till att man får kunskap om det som behövs för att man ska fungera väl som människa och som medborgare och på olika sätt. Grundläggande kunskap om en samhälle och dess kultur, men också naturligtvis, jag menar, skolan har ju en central roll att spela här naturligtvis då, va? Att det är där man ska förvalta den här kunskapen och föra den vidare då. Vilket inte skolan alltid har tyckt har varit dess uppdrag, vilket jag har vänt mig mot då, va? Men jag tror verkligen att det här spelar en väldigt stor roll, att veta tillsammans. Och det här är något som Sverker Sörlin skriver om i sin bok om bildning då. Och jag tycker han formulerar det väldigt fint just, för han säger det, om vi ska kunna leva tillsammans måste vi veta tillsammans, och det tror jag på.
Jag tänker ibland på det när jag tänker just på de här människorna. Jag har ju rest runt en del i USA, det har ju du också, och träffat folk som verkligen tar avstånd från väldigt mycket som är vedertaget. Så är det lätt att bli väldigt provocerad av dem för att de inte vet, tar reda på saker. Och sen tänker man, vad har de för ansvar om man jämför med någon som till exempel har vuxit upp i en diktatur, till exempel i Kina då, som kanske inte har någon utbildning och har vuxit upp med en viss, någon slags hjärntvätt sen barnaår. Ja, men då kanske man kan, tänker man ju spontant i alla fall, att man ställer lägre krav på en sån person att ta reda på saker mot en högutbildad person i en demokrati till exempel. Om man då tänker på hur demokratin i USA försvagats med hjälp av människor som då avvisar. Är det där, vilken liksom utbildningsnivå eller vilket statsskick, när kan man börja ställa krav på människor att de ska informera sig och protestera om de ser ja, att till exempel våldsbrott eller systematisk förföljelse eller någonting.
Mm. Alltså frågan om krav är ju knepig, och det är ju bra att du nämnde det här med liksom att det spelar ju roll vilken bakgrund man har då, va? Om man har växt upp i en diktatur i Nordkorea, liksom, vilken typ av krav kan man ställa på en sån människa att försöka ta reda på någonting överhuvudtaget då, va? Ta ett annat exempel från USA då, det här, vad heter den, Tara Westovers bok Allt jag fick lära mig, va? Hon växer ju upp i en extremt isolerad miljö, en mormonfamilj någonstans ute i Utah eller var de är någonstans, där de inte ens går vanlig skola och de har ingen tillgång till tidningar och böcker eller någonting, och får sig itutat allt möjligt då, va? Hon får ju en världsbild som är totalt förvrängd. Och när hon, märkligt nog, hon är ju uppenbarligen väldigt begåvad, hon tar sig ur det här och tar sig till ett universitet där hon börjar läsa liksom vanliga universitetsämnen då, och blir helt chockad över vad hon får höra då, till exempel om evolutionsteorin eller läran då och så. Och det är klart, vilket ansvar har hon då? Hon lyckades ju faktiskt, måste man säga, ta sitt ansvar på det sättet att hon ville så gärna veta mer och lyckades ta sig ur den här väldigt låsta miljön med risk för liv och lem också, ska man ju säga. Det var ju verkligen farligt,
verkligen,
för henne.
Ja. Makares bok.
Ja, så vissa krav kan man ju ställa även i ganska svåra omständigheter då, va? Och jag kan tycka att det är ju så uppenbart, om man tar en sån som Trump, det är ju så uppenbart, och det vet man ju om man frågar hans väljare också, de vet ju att han ljuger en väldig massa. Men de gillar honom ändå, för han ljuger för dem och så, va? Men om de vet att han ljuger, då tycker jag att man kan ställa ett litet krav i alla fall på att man ska då försöka ta reda på hur det är istället, va? Man vet att han inte går att lita på. Om han säger någonting som motsägs av New York Times, då har man lite grann ett krav att titta på vad andra källor, lite pålitligare källor, säger faktiskt. Man har inte, det är väldigt lockande och väldigt mysigt att grotta ner sig i en situation där det man tror bara bekräftas av olika källor. Sådär. Det känns lite bra då. Men lite större krav än så tycker jag man kan ställa på människor. Samtidigt som den här problematiken finns med. Vilken bakgrund du har med dig påverkar vad du bedömer som rimligt och troligt. Och vilka källor du tror är trovärdiga. Och du kan ha en sån pass konstig bakgrund med dig att du kommer göra totala missbedömningar när det gäller att bedöma vad som är troligt och trovärdigt. Och det är inte mycket åt.
Du forskar ju kring det här med kunskapsmotstånd i ett flerårigt tvärvetenskapligt projekt tillsammans med statsvetare och medieforskare, psykologer och andra. Det är ju spännande. Hur ska man nå de här många miljonerna människorna som inte tror på vad till exempel etablerade medier förmedlar? Jag har tänkt så här, men man kanske ska vallraffa då inne på Fox News eller Newsmax, för att bara det kommer från rätt håll så kommer de att tro på saker.
Ja, du tar det in där, börjar säga sanningen på Fox News.
Ja, exakt. Bara det kommer från, ja.
Ja, vi får se. Nu har de ju blivit ordentligt stämda, Fox News, för att de har spridit den här lögnen om de här valmaskinerna då, va?
Ja, just
så,
det.
Så kan ju, och nu säger de ju faktiskt inte längre att valet var stulet, för det blir för dyrt i många biljoner dollar då, va? Så att det, eller många, vad heter det? Miljarder dollar heter det på svenska.
Money talks.
Så det kan ju tänkas att det fixar den saken där, att man inte behöver vallra för det här längre. Nej, alltså, om man ser så här, vad det gäller kunskapsmotstånd, då finns det ju en del forskning om hur man ska kunna liksom bemöta det. Vad ska man göra när man träffar någon som tror på saker som är uppenbart falska då? Hur ska man liksom förhålla sig till det? Och det är klart att det finns vissa grundläggande liksom tankar där som är viktiga att komma ihåg. Och en är ju att när det handlar om kunskapsmotstånd, så är det inte så att den andra personen liksom bara är okunnig och saknar information. Utan det handlar om att man inte vill ta till sig viss information. Så det räcker ju inte med att man öser på med information. Om du bara är okunnig och inte vet, så kan jag bara ge dig en bok och så läser du och sen har vi fixat ditt problem. Men det är ju inte det är inte det som är problemet där, va? Utan problemet är att man inte tror på det man får till sig då. Och då handlar det ju om känslor och attityder snarare än om okunnighet bara, eller informationsavsaknad. Och då vet man ju från forskningen att det gäller att skapa en situation av respekt och tillit då. Och det är ju lättare sagt än gjort förstås. Och man blir väldigt irriterad. Alltså jag som håller på att forska med det här. Jag satt en gång på middag bredvid en kille som visade sig vara klimatförnekare då. Och jag blev så irriterad. Och jag visste precis att det här kommer inte att hjälpa. Han blev jättearg. Vi var jättearga på varandra. Det slutade med att vi spillde vin över varandra. Så det var liksom... Så det är svårt. Men man måste försöka visa respekten då och tänka att den här människan är ju inte dum i huvudet. Det här handlar om att den här människan har fått till i sig en massa felaktig information. Det kanske inte är hans eller hennes fel alls. Och låt oss nu försöka hitta en situation av respekt och tillit. Därför att, återigen, om du ska få en annan människa att tro på vad du säger, få kunskap från mig och överföra till en annan människa, så måste den här människan lita på mig. Den kan inte lita på mig om jag är sur och arrogant. Så är det. Men det är svårt att göra, lättare sagt än gjort.
Det finns ju nu en stor diskussion om hur mycket man kan, hur mycket de sociala mediebolagen och techbolagen ska ta bort och så av desinformation och av inte bara och av sånt som är inspirerat till våld och så där förstås. Men det där är ju också en välkänd balansgång, hur man ska balansera ett öppet samhälle och en önskan om att censurera så lite som möjligt. Och samtidigt så vill man stävja spridningen av desinformation och konspirationsteorier och sånt som kan verkligen bli farligt. Hur gör man för att stärka, det finns ju en balans här mellan att stärka sanningen när man samtidigt riskerar att underminera någon slags frihet och demokrati. Hur ser du på det där?
Ja, men det där är ju oerhört svårt, va? Men för det första då tycker jag det är viktigt att hålla yttrandefrihet. Frågorna ifrån det här då, för att yttrandefrihet handlar om statliga begränsningar i rätten att yttra sig då. Och om Facebook bestämmer sig för att de inte vill ha tokiga konspirationsteorier på sina plattformar, så är inte det en fråga om yttrandefrihet då. Det är inte en statlig begränsning, de är privata aktörer. Dagens Nyheter behöver inte trycka konspirationsteorier på första sidan, det är ingen som tvingar er att göra det. Så att det är liksom å ena sidan, så det måste man sätta åt sidan då. Men det är ju för enkelt att sluta där naturligtvis, därför att det är ju också så att de här plattformarna har sån enorm makt nu vad det gäller att sprida information. Så att det är klart, och de är ju nära på monopol delvis då, Facebook äger ju så många av de här olika plattformarna. Och med den makten så kommer ett enormt ansvar. Och det är klart att om det är helt upp till dem vad som ska läggas upp och inte släppas fram, så kan du få problem. Jag menar, tänk dig att Trump köper upp Facebook. Det kan ju bli precis hur som helst då, va? Jag tycker personligen, man får nog försöka lagstifta lite runt det där då, men jag har inga problem med att man lagstiftar om att när det gäller skadlig desinformation, att den ska plockas ner. All lagstiftning runt yttrandefrihet, jag vet inget land där man har obegränsad yttrandefrihet. Man kan få inte ägna sig åt förtal till exempel. Och man får inte ägna sig åt hets mot folkgrupp och sådär. I vissa länder, i Tyskland, får man inte ägna sig åt förintelse och förnekelse och sådär. Så det finns alltid begränsningar, va? På samma sätt tycker man kan ha begränsningar vad det gäller de här plattformarna då, va? Men de får inte heller plocka ner precis vad som helst. Så det gäller ju att styra upp det på ett klokt sätt. Och jag tänker mig att det finns ett antal jurister som verkligen jobbar med att försöka hitta ett rimligt sätt att hantera det här nu på. Vi får se vilken lösning som kommer att fungera bäst.
Mm. Du har ju på sistone skrivit ett par artiklar tillsammans med olika kollegor i forskarvärlden i DN på senare tid. Det har varit en slags varningstexter om just de här sakerna vi pratar om. Vad tycker du, vad kan man göra åt det här hotet mot demokratin som det här egentligen innebär?
Ja, det hänger ju samman med alla de sakerna vi har pratat om nu. Vad kan man göra för att se till exempel att de här plattformarna styrs upp på ett vettigt sätt då, som inte samtidigt innebär begränsningar i vår yttrande, i vår möjlighet att ha ett offentligt samtal som fungerar, va? Men också saker som har att göra med de politiska aktörerna måste ta sitt ansvar, va? Det är extremt viktigt att man inte, för att få makt och enkla politiska poänger, passa på att exploatera olika typer av tendenser som finns. Spä på konspirationsteorier om vårt valsystem till exempel. Där har man ett stort ansvar som politiker och som opinionsbildare då. Och sen måste vi ju lite till mans då se till att vi sköter oss och inte delar en massa dumheter på Facebook. Och att vi alla liksom håller ett schysst offentligt samtal som inte fylls med hat och hot. I senaste dag har vi hört om den här slutna Facebookgruppen då, som ägnar sig åt att hata Folkhälsomyndigheten på olika sätt då. Och det ja, det är ju extremt olyckligt. Alltså, där finns ju vetenskapliga frågor som måste diskuteras offentligt på ett bra och schysst sätt. Där debatten känns fri utan hot och utan hat, och där vi gemensamt tar fram sanningen. Det måste vi vara otroligt rädda om, att vi får ett sånt välfungerande offentligt samtal.
Mm. I då tider av polarisering och vetenskapsförakt och klimatkris så har jag sett att du också har beskrivit dig själv som en optimist. Varför då?
Ja, det är väl något slags personlighetsfel jag har. Jag är väldigt optimistiskt lagd. Det är inte rationellt förstås. Jag tror det är en läggning man har eller inte. Jag tror alltid att allting fixar sig, både i det privata och i det offentliga då. Men jag är inte så pass optimistisk att jag tror att det fixar sig utan att man gör någonting. Va? Utan jag är ju väldigt driven att agera nu vad det gäller de här frågorna till exempel. För jag tror verkligen att vi kan klara av det här, men inte bara om vi sitter ner och hoppas på det bästa. Och samma gäller ju många av de stora frågorna i samtiden, som klimatfrågan då. Så optimist måste man vara, för man måste tro att det går att göra någonting åt problem. Men man ska inte vara så optimistisk att man tror att det där fixar sig av sig självt, utan vi måste handla, vi måste agera.
Perfekt ord att avsluta med. Tusen tack Åsa Wikfors för att du kom till Studio DN.
Tack så mycket.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erban, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.